Ibland undrar jag varför jag ska sitta här och prata. Ni kan ju åka hem och läsa själva, men det blir på ett annat sätt. Om man
det finns sidoinformation.
Ja, det är så. Det är lite stödord. Hörrni, vi håller på med Fader vår. Vi har den här gången kvar. Och sen har vi nästa söndag kväll så är det också Fader vår. Sen är Fader vår slut och det blir andra veckor. Men vi ska knyta ihop säcken med början idag. Och vi ska börja med att läsa Matteus 6 som vi brukar. Och så ska vi läsa Lukas 11. Och sen ska vi faktiskt läsa från Jakobs brev också. För att få lite bakgrundsinformation till begreppet prövning. Prövning och frestelse. Men vi läser först Matteus 6, vers 5-15, som vi brukar. Och då undervisar Jesus: när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Men när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då skall din fader som ser det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be: Fader vår som är i himlen. Helgat blir ditt namn. Kommer ditt rike. Sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och så Lukas 11 då, om jag ska slå upp det kan jag säga. Det är ganska intressant att läsa Jesu bergspredikan med tanke på tusenårsriket som ska komma.
Mm.
Bergspredikan är väldigt mycket en moralisk standard för hur Gud har tänkt att det ska vara bland människorna. Och det är ju någonting som ska realiseras, åtminstone delvis under tusenårsriket. Det var bara en parentes.
Alltså, vi ser med både i Matteus och Lukas.
Men ja, Fader vår. Ja, bergspredikan, det är riktigt.
Alltså, den mindre i korta.
En mindre del, ja. Precis. Amen. Lukas 11 då, vers 1-13. En gång var Jesus på en plats och bad. Och när han slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, helgat blive ditt namn, kommer ditt rike, ge oss var dag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem: om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: kära vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa kommer till mig och har ingenting att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar: låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be om ni ska få, sök om ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Var den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Och så Jakobs brev då. För att få lite bakgrundsinformation när det gäller begreppet prövningar och frestelse. Vi kommer ju in på den delen av Fader vår idag. Inleds icke i frestelse utan fräls oss från ondo. Då vill jag läsa Jakob brev kapitel 1 vers 2-19. Här börjar jag jätteknepigt, va? Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Det ska jag tänka på när jag har bilen på verkstad och räkningen bara springer iväg. Då ska man jubla och...
Ja. Ja, det var ju som du frågade sa idag där. Att,
ja, just det. Allt samverkan.
Men framgångar leder till framgång.
Eller? Just det. Sen. Vi läser vidare. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga hela utan brist i något avseende. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt utan förebråelse att han ska få den. Men han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En stora människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet och en rik av sin ringhet. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta och sved i gräset så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så ska också den rike vissna bort mitt i all sin strävan. Salig är den som håller ut i prövningen. Till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Till Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Och när så begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. Amen. Det kanske känns som att vi har hamnat på avvägar då, men... Nu är vi framme vid den sista delen av det vi ber för egen del i Fader vår. Den börjar ju med det som är viktigt för Gud. Helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja. Och de där sakerna såg vi, de hänger ihop va. Det går inte att separera dem. Sen kommer då våra behov. Och då har vi bett om bröd va. Bröd för dagen. Och sen pratade vi förra gången. Om att Gud ska förlåta vår synd. Det som är intressant med det är ju att det är den andra delen av bönen som talar om att det finns en koppling mellan vad vi ber och hur vi själva lever. Till så som vi då förlåter andra. Men den sista delen av det här som handlar om oss, det är då att vi ber Gud frälsa oss från, för oss inte in i frestelse utan frälsa oss från den onde. Eller ondo. Det första man ska se då, det är att Matteus och Lukas har lite olika ordvändningar här. Det är bara Matteus som har den sista biten. Fräls oss ifrån ondo. Eller fräls från den onde beroende på vilken översättning man har. Det är det första man ska tänka på. Annars är det ordagrant likadant. Det som är svårt med just den här meningen är att det är två saker i den som är svårt för översättarna. Och det är svårt på riktigt. Så det är, här styrs människor, alla människor som översätter Bibeln styrs mer eller mindre av sina teologiska fördomar. Så är det ju. Vi har alltid glasögon på oss när vi läser. Vi tänker alltid och tolkar utifrån vår uppfattning om hur världen ser ut då. Men det finns två saker som verkligen är svårt just den här versen. Och det är dels då, när det står om ondo, är detta ondska i allmän mening, alltså dåliga saker som händer, eller syftade på den onde, alltså djävulen själv, frestaren. Och jag har haft stor glädje av en bok jag fick av Liliana Bengt innan jul, tack så mycket. Det är en massa olika bibelöversättningar där man kan jämföra då, och så finns det flera andra man kan titta på också. Och jag har skrivit upp 6 stycken exempel här. Vi ser att de ser lite olika på det. 1917 är ju den vi är vana vid. Va? Där står det ondo. Mm. Så fanns det en man som hette Bo Hjerts. Jag har inte skrivit upp vilket årtal det var. Jag tror det här var i början på 80-talet. Han gav ut en egen bibelöversättning. Han var väl biskop i Göteborg.
Ja.
Han skriver då allt ont istället. Va? Så han är inne på samma linje. Den vanliga bibeln vi använder här i Beteskyrkan då, Svenska Folkbibeln 98, där översätter man den onde. Då tänker man sig då att det är djävulen man ber om beskydd för då. Bibel 2000 är mer som 1917 då. Fräls, rädda oss från det onda. Tittar man i svenska reformationsbibeln, det är den här SRFB. Det är inte en svensk renrasig boskaps. Det ser nästan ut som en sån förkortning. Men det är svenska reformationsbibeln. Och de tänker sig det onda också. Sen tog jag med en engelsk översättning också. New International Version, NIV. Men de säger, deliver us from the evil one. Alltså då är det den onde själv då man menar. Så att, här är det lite svårt att veta. Jag tror, efter att ha tittat lite på det, att jag tror att den översättning vi har här är mer rätt än hur våran fader vår bön låter. Ondo tror jag är för svagt. Jag tror att det ska vara den onde. Och det kan man inte se rent språkligt kanske, men det finns inget annat evangelium där Jesus är så tydlig med var frestelserna kommer ifrån. Om vi tittar i Matteus 4 till exempel, så hela inledningen där, så första versen, förlåt när jag sa att det var Jesus som var tydlig med, men det är Matteus som skriver, han skriver, sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Va? Och det här tangerar vi också den andra grejen som är besvärligt. När vi ber om det här, ber vi om beskydd från prövningar eller frestelser. Är det frestelser, då är det mest troligt att det ska vara den onde också. Vi kommer till det varför va? Alldeles snart. Så att, det där är en sak. Och den andra som jag precis berörde då, det är just det här med, det finns ett ord här som översätts med frestelse, och i andra översättningar ordet prövning. Och det är samma ord i grekiskan. Jag har skrivit upp det där. Det heter peirasmos. Jag vet inte hur det ska uttalas. Men om jag förstår det rätt så är det så att ordet prövning och ordet frestelse är samma i grekiskan. Man gör inte skillnad på dem. Utan hur man ska översätta det på svenska eller engelska, det beror på i vilket sammanhang det står i. Och då måste man fundera lite grann när man översätter. Vem är det som ligger bakom prövningen eller frestelsen? För då säger Bibeln väldigt tydligt att Gud frestar ingen. Han försöker aldrig locka människor att falla i synd. Utan det kommer ju från djävulen då. Men Gud kan pröva dig och mig. Och ser det ut som att det är Gud som prövar oss, då kan man då tänka sig att man översätter det med prövningen istället. Så det här är de två sakerna som är svårt med den här. Båda är ju rent språkligt korrekta. Frågan är vad man kommer fram till rent teologiskt. Ska vi be utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från ondo? Eller det onda? Eller ska vi be utsätt oss, för oss inte in i frestelse utan frälse från den onde? Det är de två dikerna så att säga. Men det kan finnas sanning i båda. Man ska ha det där med sig. Ja. Jag tror att det här vi har här i folkbibeln för oss inte in i frestelse utan frälse från den onde. Jag tycker det är den bästa varianten. Av skäl som kanske framgår då. Så här brukar man tänka då. Va? Vad som är en prövning och vad som är en frestelse beror på vem som är källan till det. Va? Eller hur? Gud frestar ingen som jag sa. Och han frestas inte heller av det onda. Så frestelse kommer aldrig direkt ifrån Gud. Däremot kan Gud tillåta djävulen att pröva oss, att fresta oss. Eller hur? Och Gud kan på eget initiativ pröva oss. Det står aldrig någonstans att han frestar oss att falla i synd. Men det står att han prövade Abraham. När han befallde honom, gå nu och offra Isak här på Moriaberg. Alltså han ställde Abraham inför en situation som han inte kunde hantera utan att Gud grep in. Jesus gör likadant när han ska mätta tusentals personer vid ett tillfälle. För då säger han till Filippos, tror jag, hur ska vi ordna mat till alla de här då? Och det sa han för att pröva Filippus då. Så han ställde Filippus inför en omöjlig situation. Och så säger Johannes då att Jesus visste mycket väl vad han skulle göra. Han skulle väl signa brödet och vin, eller brödet och fiskarna. Men varför att pröva Filippus då? Så ska man tänka. Och när Gud för oss in i prövning, aktivt från sin sida eller tillåter frestelser, då ordnar han alltid en utväg också. Och löftet från Guds ord är att vi aldrig utsätts över förmåga. Det är viktigt. Gud sänder aldrig sånt i vår väg som är så svårt att vi måste antingen duka under eller falla. Det vore ju faktiskt ganska hemskt om Gud gjorde det. Han är ju vår far. Jag skulle ju aldrig... När våra barn ska växa och lära sig nya saker så behöver de ju... Jag gillar inte det ordet riktigt, men jag använder det ändå. De behöver utmanas. Va? De behöver testa nya saker. De behöver ställa sig inför problem de kanske inte har löst förut. Va? För att de ska kunna växa. Men man lägger ju inte på dem en utmaning som man vet att det här kommer de att misslyckas med. Så att här måste vi tänka då att när Gud prövar oss så gör han det aldrig av förmåga. Och inte ens när han tillåter frestelse komma i vår väg. Men det gör Gud inte. Jo, men det gör han faktiskt. Han tillåter dem att komma till oss. Innan Jesus går till Getsemane, vad säger han till Petrus? Simon, Simon. Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Det är trösterikt att veta att vad djävulen än ska hitta på så måste han alltid be om lov först. Alltid. Han kan inte hitta på någonting själv. Och han får bara gå till en viss gräns. Va? Och vi ser Jobs prövningar i Jobs bok så ser vi ju det att han pressades ju oerhört. Va? Men följ ju inte. För det tillät inte Gud. Va? Till en viss gräns. Va? Sen gjorde Jobb inte allting rätt ändå. Men han följde inte synd förbannade Gud. För det var ju det hans hustru. Ja.
Och då är det inte lite på sitt sätt en prövning med Josua, med Jerikos murar också.
Ja, hur tänker du då?
Ja, ja liksom att de rent intellektuellt så kanske de liksom tyckte att det var rena dårskapen att bara gå runt och så skulle...
Mm.
Även om Gud kunde göra saker så var det ju inte...
Mm. Just det.
De hade kanske tänkt, hoppas på något mer mänskligt sätt eller mer...
Det där påminner mig om en gammal sång av den här bandet Jerusalem. Va?
Ja, för det var ju de att vad då?
Ja, att knalla runt en mur skulle det vara ju från Gud. Liksom.
Det kanske var att de skulle skratta åt dem i Jerusalem.
Absolut.
Tyckte de bara var lärligt.
Så. Det är en form av prövning. Va? Hur ska man hålla modet uppe när man gör som Gud har sagt och ingenting händer? Va? Visst?
De var som dårar för Kristus eller dårar för Gud.
Ja, dårar för Josua. För det är ju samma namn.
Ja.
Absolut. Ja, det är riktigt va. Sen är det ju så, men det vi ställs inför, oavsett om det är prövningar eller frestelse, att de är inte uteslutande negativa. För att när vi läste det här i Jakob brev, när ni prövas eller frestas, räknar det som en största glädje. För om ni står ut, om ni kommer igenom den, så ska ni vinna livets krona. Alltså. Eller hur stod det nu? Jag ska inte citera från minnet bara. För det var en sån sak som. Ni kanske vet det. Georg Gustafsson som jag citerar mycket. Han blev en gång kallad åt sidan av T.B. Barrat. Och fick en uppläxning för att han citerade Bibeln slarvigt. Det ska vi inte göra. Ja just det. Precis. Räknade, Jakob brev 1-2, räkna som den största glädjen när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet att när ni tror sätt på prov så gör prövningen er uthålliga. Va?
Mm.
Och så 12 versen, salig är den som håller ut i prövningen till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona.
Mm.
Vi tänker ofta att när vi möter sånt som är besvärligt och jobbigt, va? Att nu måste jag vara på fel väg eftersom det här drabbar mig. Det kan vara precis tvärtom. Att vi är Guds ädelstenar på något vis. Men han använder sånt som kommer i vår väg. Och ibland tillåter han det aktivt. Ibland är det han själv som ligger bakom det. För att slipa oss och göra oss till lika till Kristus. Frestar oss aldrig. Han skulle aldrig locka oss att synda på något sätt. Inte alls. Man kan pröva oss genom att utsätta oss för situationer där vi kan bli frestade. Men att ta Jobb till exempel, när han har förlorat allting, så det låg väldigt nära till hans att öppna munnen och förbanna den Gud som hade låtit allting tas ifrån honom. Men det säger ju inte Jobb det, utan han säger
till sin... Jag vet väl att min förlossare lever.
Ja, jag vet att min förlossare lever. Och när jag, vad han säger, jag är borta från min kött, ska jag beskåda honom eller något sånt där. Ja, det är en fantastisk vers det också. Så det ska vi ha med oss. Sen är det så här. Oavsett om vi pratar om prövningar eller frestelse, om det är en onde eller ondo. När det står, för oss inte in. Vi ber oss om att Gud inte ska föra oss in, eller led oss inte in. Tittar man på ordet som ligger bakom leda in här, så är det jätteintressant. Jag har skrivit upp några exempel där det används. Ni vet, de fyra vännerna som skulle bära in stickan. Vi kallar honom stickan i söndagsskolan. Den här mannen som var lam, som låg på en bår. Ja. Då var de ville bära in honom till Jesus. Han var alltså utanför, men då gick inte det. Det var de tvungna att göra ett hål i taket. Va? Det ordet används där också. De försökte komma in i huset. Va? Det används också när Paulus säger att vi har inte fört något med oss in i världen. Han talar om att vi inte ska älska pengar. Och vi kan heller inte föra oss något med oss ut därifrån. Och sen samma ord används också när det talas om att Hebreerbrevet att översteprästen bär in blod i helgedomen. Så det här ordet, det är väldigt tydligt, det sätter en väldigt skarp kontrast mellan att man är i någonting eller utanför. Okej? Så att det här visar oss, förutom att vi ska be om att inte bli ledda in i frestelse, att Gud inte ska tillåta det. Men det lär oss också det att antingen är vi i prövningen eller utanför den. Är ni med? Vi kan inte vara i en halv prövning. Alltså antingen är vi i den eller utanför. Och det betyder, har vi kommit in i svåra tider och ställs inför sånt som verkligen pressar oss. När Gud bereder en utväg, då kommer vi verkligen ur på riktigt. Va? Är ni med? Va? Det är som när David skriver psalm 23 att om jag än vandrar i dödsskuggans dal, är du med mig, eller hur? Din käpp och stav tröstar mig. Men han säger precis innan, du för mig till gröna ängar, till vatten där jag finner ro. Alltså det finns en väldig kontrast här. Och när Gud griper in och för oss ut i prövningen, då är vi verkligen, då är vi inte kvar igen. Är ni med på vad jag är ute efter? Så det här ordet visar väldigt tydligt att när vi ber, led oss inte in. Det är alltså antingen är vi i det eller också är vi utanför det. Det finns ett beskydd och det finns ett beskydd genom det. Och när vi har kommit ut på andra sidan så är vi fria. Vi kan alltså inte hamna i en situation då vi ständigt utsätts för någonting. Den prövningen är temporära. I den meningen i alla fall. Ja, sen kan man utsättas under väldigt, väldigt lång tid. Men det är en annan sak. Men det finns något, det finns någonting, det finns en början och slut. I alla fall, varför ska vi då be om det här? För nu har vi försökt gräva ner oss lite grann hur vi ska förstå vad det här betyder. Egentligen är det här en del i en bön. För oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Och då tänker jag så här. Varför ska vi be om det här? Jo, men det första är ju en sån där gammal käpphäst. Va? Alla Guds löften ska vi tro på. Och sen ska vi be om dem. Gud har ju sagt det. Att be så ska du få. Han har förrådshus och vill ösa ur det. Men om ingen liksom gör anspråk på det och visar att man är intresserad av en del av det. Då håller han tillbaka. Så vill vi ha beskydd från frestelse så ska vi be Gud om det. Vill vi att han ska hjälpa oss i prövningarna och inte föra oss in i det. Så är det någonting vi ska be honom om. Jesus lär oss det. Sen är det också det att trots att Gud har all makt, han har kontrollen och så vidare. Va, så vore ju de här prövningarna och frestelserna inte riktiga. De vore bara illusionen om inte risken fanns att vi föll för frestelsen, eller hur? När Jesus frestas i öknen, det är klart att det fanns en teoretisk möjlighet att han faktiskt skulle göra som djävulen sa till honom. Annars vore det ju inte på riktigt, va? Och för oss är det ju likadant. När vi ställs inför frestelser, Gud tillåter sånt komma i vår väg, då finns ju möjligheten att vi trillar dit. Annars vore det ju inga riktiga frestelser. Så därför ska man ska vara varsam med att utsätta sig för saker och ting. Och inte liksom slarva på det sättet. Bibeln säger ju att om du ser din broder synda, så tillrättavisa honom. Men så står det på ett annat ställe också. Akta dig så du inte blir frestad själv. Alltså det finns saker man ska hålla sig ifrån. Därför att vi är svaga. Va? Och då tänker jag på. Och där vill jag sluta. Första Thessalonikerbrevet. Ett brev som jag är oerhört fascinerad över. Därför att Det tillhör förmodligen de allra äldsta delarna av Nya Testamentet. När vi läser i Apostlagärningarna så kommer Paulus till en stad som heter Thessaloniki i Grekland eller Makedonien eller vad provinsen nu kallas. Och där stannar han bara 3 veckor. 3 veckor talar han i synagogan. Sen blir han tvungen att fly därifrån. Men det hinner bildas en församling på de 3 veckorna. Och sen när han reser vidare så är han konstant orolig för den här församlingen. Undrar hur det ska gå för dem nu. Vi behöver resa tillbaka lite och hjälpa dem. Hur ska det gå med församlingen? Va? Och hur uttrycker han sig? 2 kapitlet, 1 Thessalonikerbrevet, kapitel 2 då. 1 Thessalonikerbrevet 2 från vers 17 och framåt. Tänk nu är det alltså missionären som skriver till den nystartade församlingen. Bröder, då vi nu för en kort tid har varit skilda från er till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare för att träffa er personligen. Vi har verkligen önskat komma till er, jag och Paulus, både 1 och 2 gånger, men Satan har hindrat oss. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått, som ni vet. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro, så kommer det. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. Alltså han räknar med möjligheten att djävulen kom in och förstört allting. Men, vers 6. Nu har Timoteus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter er. Längtar efter att få träffa oss liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder, och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Mm. Paulus var bekymrad för han visste inte hur det var med församlingen, och i sin oro så tänker han, tänk om frestaren har kommit in och lockat församlingen in på avvägen. Men så var det alltså inte fallet. Va? Men det fanns en möjlighet. Va? Och det är därför den här bönen blir så viktig. Va? Herre, utsätt oss inte för prövning. För oss inte in i frestelse. Utan rädda oss från det onda. Så att inte det du vill göra i våra liv förstörs. Det är en viktig del av den här bönen. En allvarlig del, men inte desto viktigare. Ja, vi ska stanna där. Och vi ska bedja.